Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Jag jobbar lite mer för kanske ibland för att ja, men det går den där extra metern för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan.
Mm. Ett ofta sett inslag kring Slussen och Gamla stan i Stockholm är dagens gäst på cykel, och han är svår att missa. Nästan 2 meter lång, med flamboyanta bältenspännen och ett yvigt skägg som trademark. Och han väcker både uppmärksamhet och känslor.
Hur vågar du, jag menar, kasta bollen på målvakten?
Ja, han snackade för mycket. Jo, men
var du inte rädd att få ett gult kort och bli avstängd?
Absolut.
Ja, Lundasonen Olof Lund är förmodligen den fotbollsjournalist i Sverige som folk tycker mest om, och som kanske folk tycker mest om också, vid sidan av en handfull andra starka profiler med efternamn som Niva, Frändén och Bank. Det som är unikt med Olof Lund är dock hans ständiga granskning av fotbollen, makten, pengarna och ja, spelet bakom det som händer på planen. Med TV4, fotbollskanalen Dagens Industri och sin självbetitlade podcast som plattformar är han också en av de mest produktiva. Och dessutom kommer hans tredje bok senare i vår. Utöver det är han i skrivande stund ute på turné med sin podcast. Så perfekt timing för Värvet avsnitt 406 med Olof Lund. Hur mår du?
Ja, helt okej, förutom att jag då blev lite försenad till dig. Jag var på Kungliga biblioteket, skulle cykla hit och hade knappat in fel adress på min Google Maps. Så jag hamnade lite fel och så dog telefonen. Då blev jag lite uppjagad. Jag gillar inte att komma för sent.
Jag skulle vilja att du beskriver din tillvaro som den ser ut så här sen vintern 2020.
Det är ju en lite jagad tillvaro. För det tror jag att de flesta journalister nog kan identifiera sig med, att man är jagad som journalist. Att man, journalistiken är ju under tryck, och vi ser dagligen hur folk blir av med sina jobb och liknande. Och så behöver man hålla igång många projekt. Så att jag jobbar ju på TV4, men ju håller på med andra grejer också, men bland annat så poddar jag ju och håller igång det, och jag ska på turné, så jag har jagat mycket gäster. Det har krävt mycket tid och framförallt mycket ångest, plus att jag håller på med den här boken och jag skriver lite krönika och så att lite jagad tillvaro.
Ja, men du verkar ju liksom jobba 3 gånger så mycket som alla jag känner i alla fall.
Som om man ser på de dryga 20 år som jag har gjort, jobbat som journalist, så har ju journalister tvingats att öka sin produktivitet många 100%. Och sen är det ju en konkurrensutsatt verksamhet, så då måste man ju lägga på några 100% till för att visa att man är med i matchen.
Har du nosat på att gå in i väggen i ditt tempo liksom?
Nej, ja, det beror på vem du frågar.
Vem ska jag fråga?
Nej, men om du hade frågat mina barn så hade väl inte de alltid tyckt att jag har varit i 100% balans. Å andra sidan, det är väl ingen som tycker om sina föräldrar kanske. Men jag är på något sätt inte, men jag kanske inte är jättelångt därifrån. Det är ju lite, alltså dels är det ju så att jag jobbar med någonting som jag tycker är roligt i grunden. Sen är ju inte alla delar roligt. Men det gör ju att det är svårt att dra gränsen mellan fritid och arbete. Och sen så har ju liksom, det är det ju allmänt för alla liksom idag med mobiler och telefoner och mejl, och man kan knappt stänga av jobbet. Och sen så spelas det fotboll hela tiden och jag är intresserad av mycket, så att det gör att det är svårt att stänga av.
Men har du någonsin givit en intervju där en viss 38-åring från Malmö inte nämnts?
Nej, det har jag nog inte.
Nej.
Det tror jag inte. Han, på något sätt så är det ju så att han är ju ett lackmuspapper, eller liksom kan ju ge någon slags rubrik eller någonting, så att det är klart att han alltid finns med där.
Låt oss se ifall det här blir den första då.
Mm.
Och vi ska dyka ner i ditt liv ännu mer snart, men först ett litet segment med frågor du förhoppningsvis inte fått förut. Är du beredd?
Ja.
Ja. Vad var det finaste du gjorde i slöjden?
Det var en bil som jag målade i blått och vitt och som jag gav till min mamma, som länge stod på hennes vad hette en sån?
Spiselkrans.
Nej, inte spiselkrans. Hon hade något i sitt sovrum, någon byrå av något slag.
Hur gick det hos tandläkaren sist?
Det gick bra. Jag behövde dock byta ut en av de amalgamfyllningarna som man tvingade sig på 70-talet. Mm. Jag blev, som många andra barn på 70-talet, uppborrad av elaka tandläkare som inte fattade. Så det slutade faktiskt med att jag vi hade en dansk tant på folktandvården i Lund som jag bet i handen så att mamma skämdes ut i väntrummet. Sen gick faktiskt inte jag till tandläkaren på nästan 10 år och hade inga hål efter att ha haft hål hela tiden. Det vill säga att de lagar ju massa skit. Det lagade jag nu senast, men annars faktiskt okej.
Vad var du när du fick reda på att Thomas Ledin skrivit snabbköpskassörskan?
Jag visste faktiskt inte ens att han hade skrivit den.
Det vill säga, då var du här på Bellmansgatan.
Ja, precis.
Hade du fått de här frågorna förut?
Aldrig.
Du är ju född för ungefär 53 och ett halvt år sedan och har 2 systrar som jag förstår det.
Det är korrekt.
Hur är du liksom yngst?
Jag är yngst, de är lite äldre än vad jag är, 8,5 och 5,5 år äldre. Och i och med att de var tjejer så blev de ju på något sätt några år äldre också när man är barn. De är ju, så att jag var lite sladdbarn, halvt i varje fall.
Hur var ditt förhållande till dina systrar när du växte upp?
Ja, men nog ändå rätt bra. Fast det får ju sägas att min ena syster var ju då, hon gick ju, när jag började första klass började hon första ring. Så det var ju väldigt stor skillnad. Så att, och på den tiden så var ju också, eller på den tiden låter som det var på 1700-talet. Men, ja, men de började jobba rätt tidigt också, på somrar och lov och så. Så att egentligen har inte jag så mycket minnen av att vi... Det var ofta jag som var ensam med mina föräldrar. Liksom, att de försvann iväg på andra saker helt enkelt. Just för att det var så stor skillnad. Mm. Men de har ju alltid varit... Jag har alltid upplevt att de har varit schyssta mot mig.
Om man läser på om dig så kommer det ganska snabbt. Det här skiftet när du är 13 och dina föräldrar flyttar till Helsingborg och du blir kvar. Var det någon av syrrorna som blev kvar också?
Nej, det var ju det att min äldsta syster hade ju redan flyttat hemifrån och min mellansyster, hon tog studenten då och skulle liksom göra någonting annat. Hon flyttade sedermera till Stockholm. Så att det var ju det att jag skulle i så fall flytta med ensam med mina föräldrar till Helsingborg. Mm. Och liksom, det ville ju inte jag helt enkelt. Så att det var då det blev att jag stannade hos goda vänner och grannar och även kollega till min pappa och liksom så, en familj som bodde, vi delade trädgård i princip. Så att jag flyttade in till dem när jag var 14. Det står i kaféet, det var när jag var 13. Men jag skrev det här kontraktet när jag var 13 som mina föräldrar liksom skrev under att jag inte behövde flytta med om jag inte ville. Och sen kunde jag piska fram det ett år senare när jag var 14 då, när de skulle flytta för pappa hade fått ett nytt jobb i Helsingborg.
Mm. Liksom, var det ett svårt beslut att ta för dig?
Där och då var det absolut inte ett svårt beslut att ta. Utan det var självklart för mig att jag inte ville flytta. Alltså det är ju mer nu i efterhand som jag liksom analyserade det. Att jag, ja, men när man själv har barn i den åldern, att skulle jag låta min son eller dotter i 14-årsåldern stanna i Lund om vi flyttade till Helsingborg. Ja, jag är tveksam på det, och jag är tveksam också om jag är så imponerad av den familjen Stål som de heter, som tog in mig. Jag menar, att ta in en tonåring måste ju vara en mardröm om du frågar mig. Att ytterligare en tonåring, jag menar, de hade ju andra tonårsbarn och det inkräktade ju på något sätt på deras liv, även om vi också hade kul ihop. Så att men då reflekterade jag liksom inte över det, utan det var bara jag var rätt envis och ville det liksom.
Men du blev liksom inadopterad som 14-åring, hur fan var det då?
Nej, men jag hade hängt mycket med dem, de bodde, jag hade ju, de var ju min ålder, 2 bröder framförallt som jag hängde mycket med. Vi liksom, det var någon slags bullerbyn där jag växte upp i Lund, ett kvarter som var fullt av barnfamiljer och man spelade fotboll och landhockey och liksom rätt bekymmersfritt liv. Och då var man mycket hos den här familjen Stål och spelade pingis och liknande, så att det blev på något sätt bara en fortsättning på det. Sen hur diskussionen gick mellan de vuxna vet ju inte jag. Liksom. Och, det är väl egentligen det enda jag kan känna att jag inte... Jag menar, att jag hade velat prata med mina föräldrar om det i efterhand. Och det är verkligen inte så att jag klandrar dem eller undrar. Liksom, jag undrar mer hur de resonerade. Jag tycker det var oerhört generöst på många sätt av mina föräldrar att gå med på det.
Jag har fått fram mig att du har beskrivit dig som en outsider. Alltså att du såg dig själv som en outsider när du växte upp. Stämmer det?
Kanske lite liksom... Men det handlar väl också om att... åtminstone när man gick i gymnasiet så... Jag var, någon slags rotlöshet fanns det. Jag gick ju ett år först i gymnasiet, sen var jag utbytesstudent ett år. Sen kom jag tillbaka och då fick man ju byta klass, och sen bytte jag klass även mellan tvåan och trean. Alltså, någon slags rotlöshet fanns det ju, och har väl nästan alltid funnits. Som är lite svår att fånga in, men någon slags känsla av att jag inte riktigt alltid hör hemma.
Med tanke på hur mycket terapi du verkar ha gått i, så måste du ha någon teori till var den kommer ifrån.
Alltså, jag har ju försökt, men det är ju det som är problemet med terapi. Alltså, där är ju jag så att jag vill ju att de ska hitta en röntgenplåt med ett brutet ben. Men det gör de ju inte. Mest sitter man ju bara och pratar själv. Så jag kan ju mer vara lite frustrerad över det. Sen är det klart att det kan finnas allt från teori. Men Lund är ju... Alla ställen är speciella, men Lund är också speciellt på sitt sätt med alltså liksom universitetet, att det är på något sätt, då var ju pengar någonting som var fult på 70- och 80-talet när Sverige var ett jämlikare land, och liksom, ja, men då var det ju bildning som lyftes fram och vad som är fint, och med tiden så blev det lite pressande att man liksom ska leva upp till någonting. Och där jag ju har verkligen gjort någonting, eller åtminstone i mina föräldrars värld, tror jag att liksom bli sportjournalist på en kvällstidning var långt från liksom vad deras förhoppningar var, om de nu hade några förhoppningar.
Runt 93, 94, 95 där någonstans så rörde jag mig lite grann i Lund i alla fall. Och jag tyckte att det var en jävligt speciell plats liksom. Det kändes ju just, alltså jag bodde i Malmö då och det var så otroligt skilda världar. Men hur liksom, du som hade hela din uppväxt i Lund, hur var den platsen? Du var lite inne på det mer akademiska, men...
Ja, nej, men det är ju... Det var ju en speciell plats, och jag märker ju när jag kommer tillbaka nu att nu är det ju på något sätt öppnare mellan Malmö och Lund än vad det var då. Och det var säkert så på 90-talet när du var där. För när jag växte upp så var ju liksom, ja, det var väldigt långt mellan Lund och Malmö. Även om det bara tog en kvart att åka dit i bil eller 20 minuter, så var det enormt långt. Och det var ju, ja, men det var ju speciellt det här med, alla var ju... Så var det ju inte, men jag upplevde att alla var akademiker. Jag växte upp i ett kvarter där det var, ja, med väldigt många läkare. Jag vet när vi var på någon arbetsplatsbesök och, ja, men det var fem eller sex läkare i klassen, och alla, ja, men vi var sex barn eller sju barn som gick upp på lasarettet för att vi skulle besöka våra föräldrar. Alltså, samtidigt var ju det någonting naturligt eftersom... det var en del av ens verklighet. Men man insåg ju efterhand att det blev ju ett speciellt tryck. Och jag tror inte... Och alla uppskattade ju inte det. För att man kan ju tycka att ett universitet ska ju vara fritt. Och det ska vara öppet och fritt tänkande. Men det är ju inte så. Den akademiska världen kan ju också vara rätt stängd. Och hur man ska uppföra sig och vad man ska göra. Och vad man ska läsa och vilka baler och...
Just det, någon slags hierarki kan jag tänka.
Ja, precis. Oerhört hierarkiskt är det ju. Och även där ställde jag ju mig lite, när man väl började läsa så ställde jag mig lite utanför det. Jag har liksom väldigt lite engagerat mig i det studentikosa livet. Jag kan lite få kalla kårar när det kommer fram sånghäften och det ska sjungas och så.
Nu har jag gjort det här i nästan 8 år. Och det finns ju ingen stad som har genererat så många värvetgäster som Lund.
Är det så?
Ja, det är by far. Alltså, jag tror ni är 50 stycken typ.
Wow.
Ja. Så att någonting rätt... Alltså, jag vet inte om det kanske är det att ni då revolterar lite mot det liksom...
Ja, alltså, ska man inte vända på det, plussidan med det var ju att det hände oerhört mycket, åtminstone under 70- och 80-talet och 90-talet med... Ja, men konserter, filmer. Alltså jag tror att om man tog en lika stor stad i Sverige på ett annat ställe som inte hade universitetet och närheten till Skåne och att Malmö också var rätt tråkigt länge. Det gjorde ju att det hände oerhört mycket i Lund. Man fick uppleva mycket. Det var ju på plussidan. Mm. Så att det är kanske det som har bidragit till att Ja, jag kanske är för negativ, men jag bara liksom att jag i efterhand kan känna att det var liksom lite mer stängt än vad man trodde, och att jag, man ska ju inte ångra saker, men jag kan lite ångra att jag var så bekväm att jag bara bodde kvar i Lund, och i och för sig visste jag inte vad jag skulle göra, men jag bodde ju kvar i Lund till jag var 28 och flyttade till Stockholm och läste journalistik. Men jag kan lite känna att jag borde utmanat mig själv och flyttat därifrån, för det var liksom som, lite som en skyddad verkstad.
Mm. Du, var du någon gång i den här bunken där det var någon konstnärskollektiv?
Nej, inget. Jag vet inte vilken bunker. Du tänker inte på squashhallen?
Jag vet inte, jag vet att jag har varit på någon slags efterfest i en bunker, alltså långt ner under jord.
Jag körde ju en svartklubb i AFs källare. Det var i och för sig inte så långt ner, men det var ändå ner under marken. Och där vi alltid körde svartklubbar tidigt 90-tal. Fram till 94 när jag lämnade Lund. Så du kan ju ha varit där. Men annars, jag har ingen bunker som jag minns så här...
Nej, det här var ingen klubb, det var mer en knarkakvart liksom.
Ah, okay. Fast det var... Nej, där har inte jag varit.
En gammal militär sådan.
Ah, okay.
Det finns en resuméartikel med dig där du pratar om den här legendariska svartklubbsperioden. Och sen så står det också att du startade en riktig krog. Men stämmer det?
Det stämmer. Vi drev, jag och två andra kompisar drev, eller framförallt jag och en kompis drev länge svartklubbar och liknande. Och sen... På slutet så kom en tredje kille in och då tog vi över en restaurang som heter Raurakel och döpte om den till etablissemanget. Och körde ett halvår, 94. Men jag tröttnade på restaurangbranschen, jag tyckte det var för slitigt. Men vi skulle köpa loss den och jag skulle vara med som, för jag började läsa journalistik, men jag skulle vara med som silent partner. Men på något sätt havererade den affären, vi kom inte överens med säljaren. Men då körde vi ett halvår i riktig restaurang och han som jag körde med, Sven Larsson, han har liksom den största restaurangen i Lund och har blivit kvar och är oerhört framgångsrik.
Stortorget?
Han har Tegnérs.
Jag skulle bara vilja stänga det här med dina föräldrar. Alltså, efterspelet efter att du flyttar. Liksom, för det låter ju lite grann som att framförallt relationen till din pappa rann ut i sanden. Liksom.
Ja, så känner ju jag i varje fall. Och det är ju liksom en känslig tid. Sen hade jag väldigt bra relation med min mamma. Och en väldigt nära och varm relation. Och även för att man alltid har kanske några år i slutet av tonåren och början på 20 när man kanske inte är nära någon av föräldrarna, så hade jag det liksom, och hon var oerhört delaktig i livet. Så att jag måste ju säga att gentemot min mamma så kom jag ju tillbaka till det, och att det liksom fanns en stark relation, men inte alls som med min pappa. Men det hänger nog ihop med den generation av män som han är. Kanske det inte har hänt så mycket, men lite har det ändå hänt med män genom åren. Att jag tror inte han funderar, eller liksom han tillät sig inte fundera så mycket i känslor eller relationer, och att det var väldigt mycket arbete, väldigt mycket plikt, och på det sättet kan jag väl känna igen att jag nästan emellanåt blivit en kopia av honom, att jag jobbar väldigt mycket, men jag hoppas att jag har lite bättre relation med mina barn än vad han hade med. För det kändes som att han tappade bort det, och kanske lite sig själv också i det. Att de inte han kunde helt enkelt.
Men nu har ju båda gått bort. Finns det grejer som du känner att du borde liksom ha gjort medan du hade dem i livet?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, det var ju oerhört trist när mamma det gick ju så snabbt. Hon fick ju cancer och dog på 10 veckor. Så att, och hon var ju i full fart när hon försvann, så att det är klart att man hade velat se att hon skulle få uppleva mina barn som var väldigt små när hon dog, och att de skulle få uppleva min mamma och så, men jag kan inte känna så. Därmed så är det klart att jag kan vara intresserad av saker och ting som man med åldern börjar fundera på att man hade velat prata om, som exempelvis när jag flyttade till Lund, alltså det finns ju alltid sådana saker, men jag kan inte säga att jag att det är någonting som rider mig på natten, att jag inte tog upp det här eller det här.
Vilka drag har du efter dina föräldrar? Förutom arbetsdisciplinen?
Nej, men min mamma kunde ju ändå njuta lite av livet mer än min pappa. Så att, och det kan jag ändå liksom känna att jag har ärvt av henne. Sen någon slags ordningssinne att... Ja, men det är lite klassiska liksom. Nej, men att man betalar sina räkningar i tid eller att man liksom tar hand om sådana saker. Det är liksom, det är sånt som är viktigt, som jag känner att jag har ärvt och som sitter hårt i mig.
Mm. Så du, det är inte så mycket betalningsanmärkningar på dig?
Nej, absolut inte. Jag kan bli rädd över att tanken att jag skulle få en betalningsanmärkning men det är inte ens nära.
Nej.
För att jag vill inte liksom sätta mig i sådana situationer. Jag vill liksom ha kontroll över. Och det är sånt som är inpräglat från uppväxten. Att det var oerhört viktigt att sköta sig. Det där är lite löjliga. Nästan liksom att mina föräldrar... Pappa kunde få dåligt samvete om man inte hade klippt gräset. För vad ska grannarna säga? Precis som grannarna hade brytt sig. Det tror jag inte de hade gjort. Men det fanns ju någonting där i liksom att... Man måste hålla ett propert yttre och det lever ju kvar lite grann.
Du, i en bisats någonstans så berättade du att du hade gjort en låt med några kompisar när du växte upp också. Alltså,
nej.
Höll du på med musik?
Nej, det kan jag inte säga. Jag är ju extremt dålig. Jag sjöng upp och då bad läraren av mig byta till teckning. Men jag var med 94 och gjorde en låt. Vi gjorde en VM-låt. Det var ju mycket musiker i Lund. Bland annat var han som nu mycket tragiskt avlidne Hasse Ingemansson som ju spelade i Creeps. Mm. Och som sen gjort massa film och grejer. Han var med och skrev låten, var framförallt han som skrev mycket om musiken. Och så var det lite musiker från Lund som var med och spelade. Och jag var med och skrev lite på texten och sjöng i refrängen. Men man kan säga att den låten blev överkörd av... När vi gräver guld i USA.
Ja, just men, det. Ja, för den minns man ju.
Ja, precis. Man minns inte, bollen är svart och vit, precis som vår svenska kedja. Kanske inte helt PK-text heller. Men den fick ändå lite uppmärksamhet i början. Expressen hyllade den och lite så, men den dog ut. Bollen är svart och vit, allt
som vår svenska kedja. Ska snart släppa din uppväxt. Men helvete vad borgerlig den verkar ha varit.
Ja, det var den.
Ja, hur ser det ut liksom?
Jag har inget annat att jämföra med.
Men det var linneservetter?
Nej, det var det ju inte. Alltså, borgerlig mer i ideal än att det snarare var... Alltså man får ju ha i åtanke att det är ju alltid så... Här sitter jag och berättar en historia och det finns ju andra som är just apropå mina systrar och så. Men man kan bara säga så att min pappa, när han var 16 så dog hans pappa. Och liksom, de gick från att ha ett rätt bra liv i Landskrona till att han fick bo inackorderad. Så att när min mamma träffades så hade de ju verkligen ingenting. Så att det är inte så att det har varit något överflöd på det sättet. Men borgerligt var det ju naturligtvis, och med liksom de värderingarna.
Kan du ge exempel? Ja. Förutom att man skulle betala räkningarna i tid. För det är väl inte superborgerligt?
Nej, det är väl inte superborgerligt. Nej, men det var ju liksom söndagmiddag och det var ju mycket så att man skulle äta middagar på utsatt tid. 17:15 hade mamma alltid maten redo, eller att det var frukost 7 på morgonen. Det liksom tullade man inte på och... Vi hade bara, det vet jag inte om det är borgerligt, men vi hade bara marmelad på söndagar. Det fick inte ätas andra dagar, inte rostat bröd. Det blev på något sätt något syndigt, utan det fick man bara äta på söndagar. Och, jag har ju liksom som sagt ingenting att jämföra med. Så att men borgerligt var det ju liksom lite akademiskt, och att det var liksom väldigt viktigt att med student och titlar och den typen av saker. Så att det är klart att det finns, och det jag tänkt på i efterhand, att det ger ju någon slags trygghet att ha varit i den miljön. Att liksom, om man kommer på en middag med olika bestick så blir inte jag nervös, för att jag kan liksom manövrera det. Man har ju varit på rätt många sådana olika typer av tillställningar i Lund, och att det kanske, ja, inte för att jag dukar så själv hemma, men jag kan lite sånt.
Nu hoppade vi tillbaka lite rent kronologiskt, men det tog ju tid för dig att hitta vad du skulle göra. Du blev liksom inte färdig journalist förrän du var 30 typ.
Nej.
Känner du liksom, när du ser tillbaka på den tiden, känner du att du var vilsen där?
Ja, men det var jag ju. Jag är fruktansvärt vilsen. Jag visste ju inte vad jag skulle göra, och jag var ju avundsjuk på dem som visste vad de ville och hade liksom en mål och en riktning. Jag hade ju inget mål och ingen riktning, och samtidigt var det ju, efter några år när jag läste lite blandade grejer, så började jag jobba liksom just i krogbranschen och tjäna rätt bra med pengar och hade rätt roligt liv. Men det var ju liksom inget liv man kunde känna att så här kan man leva till man är 65. Alternativt, det var ju ingenting som, ja, då kom ju det där lite ångesten från att jag borde ju bli någonting. Så att det var väldigt vilsna år, får jag säga.
När du väl pluggade till journalist, hade du lätt för det?
Ja, det får man väl ändå säga. Det var några kurser. Jag är radiokursen, apropå att vi sitter nu och pratar i dagens radio. Ja, men det hade jag lite svårt för. Och sen kan man ju säga att journalistlinjen då, eller JMK här i Stockholm som jag gick... i teorin är ju en sak, och sen praktiken. Jag lärde mig mycket mer på det halvår praktik jag gjorde på Expressen än vad jag lärde mig på de övriga 2,5 åren som jag gick, för att på något sätt det blev mer hands-on. Men jag tror också, samtidigt var nyttigt. Jag tror inte jag hade klarat att gå in på Expressen utan att ha någon form av utbildning. Den gav ändå någon slags stadga.
Vad lärde du dig då?
Ja, men lite att skriva och tänka, och hur man ska tänka, och sen tror jag att jag lärde mig också att prova mig fram, att våga. Det är ju mycket av det handlar ju om, journalistik i början handlar ju ändå om något slags mod, att våga ringa folk eller att våga göra saker. Första tiden som praktikant på Expressen tyckte jag var väldigt jobbig liksom, för att jag fick inte så mycket egna arbetsuppgifter, utan det hängde mycket på mig själv, och då hände inte så mycket, så att det var rätt plågsam tid också.
Hur kommer det sig att du har så dåligt självförtroende som stilist?
Ja, det är ju rent krasst skriver jag inte så där jättebra.
Vem har sagt det?
Nej, men det kan jag själv bedöma. Om du tar en krönika från mig och lägger den bredvid en krönika från Simon Bank på Aftonbladet, så är ju Simon Bank 1000 gånger bättre. Så är det bara. Men jag har ju andra egenskaper liksom som... jag kanske nosar upp något som inte Simon Bank nosar upp, som finns i min krönika, eller jag ställer, på något sätt har jag någon känsla för att vara nyfiken för just frågor som kanske inte alltid är välkomna, så att jag har liksom på något sätt lite förlikat mig med det. Det plågar inte mig så mycket.
Men kan inte det, liksom stilistik, är inte det någonting man kan träna upp?
Inte upp till en viss gräns. Upp till en viss gräns kan du träna det, men inte... Alltså som Mats Olsson skrev, Expressens gamla, eller han skriver ju fortfarande varannan söndag, men jag menar så som han skrev på 90-talet och skildrade sport och miljö, det kan du inte träna upp. För att antingen har du det eller så har du det inte det. Okay. Men det är klart att jag är kanske bättre på att skriva idag än vad jag var när jag började, det får jag ju hoppas. Och ibland kan jag ju liksom, när jag hittar gamla texter, att fan, så dålig är jag inte. Men jag inser samtidigt att jag inte är, det är liksom inte, det är inte för stilistiken som, om det är ens rätt ord, som folk läser mig.
Tidigt, jag vet inte hur formativt det var för dig som skribent, men du drog ju iväg till New York. Jag hade skrivit New York City som, för att det såg coolt ut. Men jag tar om den, tror jag. Men jag vet inte, jag hade en bra ingång på den här, skitsamma. Du jobbade tidigt i New York helt enkelt.
Ja, jag fick ju bli korre i New York i nästan 2 år, 2002-2004. Och det var ju häftigt. Det var ju på något sätt en dröm som jag haft med min... När jag var riktigt liten så bodde vi 2 år i Philadelphia. Men jag minns i princip ingenting, för jag var skitliten, 1,5 till 3,5. Men liksom det präglade på något sätt vår familj när vi kom tillbaka till Sverige på 70-talet, som var väldigt anti-USA, Vietnamkrig, och jag hade en stor USA-flagga. Jag har alltid haft en kärlek till USA sedan dess. Så att då komma till Manhattan och bo på liksom 121 Madison Avenue, det var något speciellt att ha utsikt över Empire State Building. Och sen var det ju ett jävla slit, men där lärde man ju sig liksom just det här att men på kort tid lösa saker för att det kunde hända saker. Detta var ju innan internet riktigt hade liksom fått ett genombrott publicistiskt, åtminstone på Expressen. Så att man skrev mestadels till morgondagens tidning, vilket innebar att man slutade någon gång 7-8 på kvällen.
Att då komma hem någon gång på 70-talet från USA, vad kände du för Palme?
Men inte varken eller. Jag förstår vad du fiskar efter, det liksom Palmehat som fanns, men jag kan inte känna att det var något som präglade min uppväxt. Mina föräldrar var inte liksom så politiskt, de var mer folkpartister som det hette på den tiden. Så det fanns inte så. Däremot kanske det fanns någon att man tyckte att det var för högt skattetryck, men jag upplevde liksom inte att Palme varken var. Och det var ju också att det blev ju lite löjligt, men på något sätt punken var ju oerhört stor bland alla barn, ungdomar i Lund, borgerliga ungdomar som på något sätt tog till sig punken. Och jag menar, några av de bästa konserterna man har sett var ju med typ Ebba Grön och Clash och liknande som man såg där. Så att det fanns ju också någon slags vänsterdragning bland alla de här borgerliga barnen.
Under åren på Expressen kanske, då var det inte bara fotboll?
Nej, till en början, jag jobbar ju på Expressen, det här klassiska 11 månaders, man får jobba 11 månader som är utlåsad. Sen jobbade jag på Göteborgsposten, där var jag lite generell sportjournalist, men gled över till fotboll. Och sen blev jag tillbaka plockad på Expressen 2001, och då skrev jag bara fotboll, förutom 2002-2004 det var på i New York. Och sen när jag kom tillbaka till Expressen 2004 och sen då till 2006 så skrev jag också bara fotboll.
Mm. Och alltså kan du sakna det på något sätt, att ha en bredare palett att skriva om?
Nej, det tycker jag inte. Nu tycker jag att jag har ändå lite att jag skriver i Dagens Industri om idrott och pengar och så. Så att, nej, det kan jag inte känna att jag saknar. Ibland kan man ju sakna papperstidningen, men alltså liksom att se sin artikel i papperstidningen, den känslan är ju speciell. Men den är ju utdöende, så att därför saknar jag inte det.
Varför flyttade ni hem från New York?
Nej, det var på tidsbegränsat, och då var det så att om jag inte skulle flytta hem till fotbolls-EM 2004 så skulle jag bli av med min tjänst på sporten, för då skulle de behöva tillsätta den med någon annan. Och då valde jag att istället för att förlänga ett år så valde jag att flytta hem istället.
Det här kanske är en felplacerad fråga, men du ställer ju i din egen podd ibland frågan om den tuffaste krisen för gästen. Vilken är din?
Ja, den är inte felplacerad eftersom den kommer
rent kronologiskt.
Rent kronologiskt, riktigt. Och det är ju att jag 2006 berättar för Expressen att jag har gjort extra knäck åt en fotbollsagent som ju inte jag visste, men som blev indragen i en stor skattehärva kring IF Göteborg. Faktiskt jag som avslöjade den, och det hade inte med agenten att göra. Jag avslöjade den i juni 2005, och november 2005 så dras han in i den. Det visar sig att då kommer man åt hans betalningar också. Och jag fattar att jag har då skrivit texter till hans hemsida om hans spelare. Och jag vet att det är massa, eller det finns de som inte tror på det och menar att jag hade del i hans affärer och liknande. Och det får de tro. Jag kan bara säga vad jag har gjort. Och det slutar ju med att jag satt inte så långt härifrån, satt på det gamla kondiset på Mariatorget, tror jag, 9 mars 2006, och berättade för Per Anders Broberg, som då var redaktör på Expressen, och om det hela. Och sen slutade med att jag tog timeout, som det heter, så, och så ett halvår så funderade jag på vad jag skulle göra. Då funderade jag på att börja läsa på Handels igen eller göra någonting annat. Och när den tiden var över, då kom liksom TV4 och frågade mig om jag ville sätta upp en sajt. Så att Men det var ju fruktansvärt tufft och det har jag, det är länge sedan nu, men det följer mig fortfarande.
Mm. Det är uppenbart, det är ju ditt stora trauma.
Absolut.
När ska du släppa det?
Jag tror aldrig jag kommer släppa det, för att jag gjorde ju någonting fel mot journalistikens etik. Jag tror aldrig att jag kommer släppa det, därför att det, jag äventyrade ju mig själv, familjens försörjning, allting, på någonting som jag egentligen inte riktigt kan förklara att jag gjorde. Det var inte så att jag gjorde en cost-benefit-analys över att jag tar den här chansen för jag tycker ändå det är värt det. Utan det är riktigt korkat, och jag har sen försökt göra så många rätt jag kan, och jag svarade på alla tidningar som ringde till mig och tog ansvaret helt enkelt, för det tycker jag är viktigt att göra, och sen får man bära med sig det. Sen är det klart att det har bleknat lite, jag menar, jag har inte fullt lika mycket ångest idag som jag hade då, men det är fortfarande något som jag bär med mig.
För det känns ju som att du ältar det.
Ja, fast det är ju nu bara för att det kommer upp liksom. Jag har inte funderat så mycket på det idag, men det är klart att det dyker upp i såna här situationer, och när man liksom, ja, men det är ju, på ett sätt är det ju också nyttigt att reflektera över sig själv och rannsaka sig själv, och det är klart att det kommer upp när man gör, ja, men det är ju ett oerhört grovt fel.
Ja, men det är väl lite som att du skulle göra ett själv, eller två självmål kanske.
Nej, det är mycket värre.
Tre självmål. Ja. Okej,
det 30 matcher i rad i så fall.
Ja, ja.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens.
Har du generellt svårt att förlåta dig själv? Liksom?
Ja, men jag har höga krav på mig själv. Så att då är det klart att det följer med att man har svårt att kanske förlåta sig själv.
Mm. Men andra misstag verkar ju kanske... Eller jag vet inte hur ofta du känner att du gör misstag. Men...
Det händer ju tyvärr. Och det är klart att man grämer sig då. Eller försöker lära sig av det också. Liksom, att i rannsakan finns ju också att man försöker lära sig att ja, men så här ska man inte göra. Mm. Men jag har ju inte gjort någonting i närheten av det här. Liksom. Det här är ju något... Ja, men du kan ju själv tänka dig, du kommer hem och du i princip nästan blir av med jobbet. Jag blir av med min tjänst, men jag blir inte av med min anställning på Expressen. Men liksom kommer hem och det är försörjning och vad fan ska jag göra nu? Och det var väldigt jobbigt. Mm.
Men, och du är ju lite av en trygghetsnarkoman, beskriver jag själv som också.
Ja, det är jag. Jag gillar ju att vara anställd till exempel, som jag är på TV4. Jag tycker det är skönare än att ha ett bolag.
Mm. Och nu har du nästan varit där i 15 år.
Ja, det är otroligt. Nej, men det är otroligt. Det är liksom slutet på september 2006 som jag började och att... Jag känner mig fortfarande, ibland känner mig fortfarande ny på TV4, men det är jag ju inte.
Nej, men hur har de här 15 åren varit då? Nästan 15 åren?
Det var ju väldigt speciellt för att jag kom ju till TV4 och då ville man starta det som idag, Fotbollskanalen heter det ju fortfarande idag. Men då fanns ju inte det, utan då ville man starta det och fick ett halvår på mig. Får du upp det här så får du en anställning. Så att jag jobbar ju så... sjukt mycket för att få fart på detta, liksom både journalistiskt och även hur man utformade. Och det vill jag ju aldrig, även om det är liksom en entreprenörsresa på ett sätt, utan att jag var delägare så hängde jag ju ändå i. Liksom, så, men det vill jag ju inte gärna göra igen, för det var ju bland det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Sen har det ju varit väldigt kul att jag har fått göra så mycket olika grejer och tv och podcast och ja... På många sätt har ju åren på TV4 varit fantastiska och att det finns ju en stor tacksamhet att de vågade satsa på mig.
Men hur har ditt skrå kanske förändrats under de här 15 åren då?
Man kan ju säga att i början så var det ju... Ja, men fanns det ju mycket journalistik och att det var bra. Nu känner man ju mer att journalistiken är på väg att tryckas tillbaka och att det påverkar oss. Det finns liksom mindre pengar till journalistik helt enkelt. Man flyter ihop lite mer med marknaden, spelbolag och liknande. Och att det är så mycket mer kopplat till pengar att... Journalistiken måste bära sig. Skriver man på Aftonbladet så måste ens artikel locka så och så många premiumköpare för att man ska vara lönsam på något sätt. Eller, jag menar, jag har fått hur många frågor som helst om att de vill komma in i min podd. Att jag ska säga, så som du och många andra gör, att liksom, det här är kanon. Alltså, någon sponsor.
Värvet sponsras av Swedbank.
Ja, precis. Och så gör ju inte vi, vilket ju gör att ja, men då är det svårt att få snurr på podden ekonomiskt på samma sätt. Så att,
varför vill du inte ha sponsorer?
Jo, jag vill ha sponsorer, men jag vill inte sitta och säga att Svenska Spel är ett kanonsvenskt spelbolag och sen ska jag nästa vecka skriva en kritisk krönika om Svenska Spel.
Ja,
att det lirar liksom inte.
Jag skulle ju gissa att ni som är starka profiler 2020, det var ju inte alls samma liksom kult kring er för 15 år sedan, eller?
Jo, jag skulle säga att med undantag av Erik Niva som är liksom i sin egen liga på något sätt i Sverige. Där kan man prata om kult. Nej, men han är ju oerhört uppskattad. Men jag tror att om man går tillbaka riktigt långt i tiden när SVT var den enda kanalen. Jag menar, det är ju klart att Arne Hegerfors och alla de De var ju otroligt mycket större eftersom de var de enda som syntes. Så jag tror också att krönikörer i kvällstidningarna, jag menar Mats Olsson tidigt 90-tal när Expressen säljer nästan 600 exemplar, 600 000 ex varje dag. Det är klart att Mats Olsson var en liksom agendasättare. Idag är det många fler krönikörer på en kvällstidning och det får inte samma genomslag. Så att
jag är helt fel helt enkelt.
Ja, delvis fel. Och sen är det ju, alltså, det är ju säkert så att en del kan omsätta sin starka position i att de är starkare än kanske en tidning eller något liknande. Men jag tror att för det stora flertalet är det mer att ja, men hur mycket journalist ska jag vara och hur mycket ska jag liksom sälja mig själv?
Mm.
Det tror jag är en frågeställning man måste ställa sig.
Du var ju lite inne på det här med tidigare intervju när du sa att en skribent idag måste producera flera tusen procent mer än man gjorde förr. Liksom. Men hur kan man säga någonting om hur arbetsvillkoren har förändrats?
Ja, men de har ju förändrats rätt radikalt och att jag tror att idag om du kommer in på en kvällstidning och kanske jobbar med som redaktör eller reporter på en nättidning, ja, men du får jobba jävligt hårt och kanske också har svårt att det som jag hade förmånen att få göra, att man som att man kunde bygga upp ett nätverk, man kunde liksom lägga lite tid på att faktiskt odla relationer. Jag tror att det är svårare idag därför att det är sådana produktionskrav. Dessutom är ju allting så mycket mer mätbart idag. Att ja, men jag skriver om det här. Ja, men det är ingen som läser det. Det kolla här, vi skiter i det.
Mm.
Att, jag tror att det finns mycket mer idag att ja, men vi skriver inte så mycket om Norrköping för att det klickas inte. Men AIK klickas. Eller vi skriver inte om Erik Hamrén för det är ingen som läser. Och det är ju en lite tråkig utveckling och dessutom då på tv-sidan så slukas ju väldigt mycket alla sådana här rättigheter till olika ligor och sånt är ju väldigt dyra. Det finns rätt lite över till journalistik och dessutom om du har betalt 600 miljoner om året för att visa antingen Premier League eller SHL eller vad det nu är, ja, då kanske du inte vill såga den rättigheten.
Nej.
Du vill kanske inte heller hamna i konflikt med den rättigheten så att du inte får intervjua stjärnor. Alltså, det är liksom en utveckling. Jag säger inte att det är så hela tiden, men det är klart att det finns.
En grej som vi väl kan konstatera i alla fall är att det visas otroligt mycket mer sport idag än det gjorde när du började.
Otroligt. Det är ju för mycket nästan. Jag menar, en vanlig helg är det väl 40-50 matcher som man kan se. Du kan se alla matcher från alla ligor i Europa. Och, det finns ju ett utbud som är ju helt enormt. Så att på ett sätt så kan ibland vill jag ju vara 13 år igen och vara så intresserad som jag var. Jag menar, jag fick ju dammsuga liksom stadsbibblan i Lund för att läsa lite om mitt favoritlag i England eller läsa om engelska ligan. Idag har du liksom poddar, allting, ett knapptryck bort. Du kan läsa vad som skrivs i lokaltidningen i Liverpool om Liverpool och se reservlagsmatch och allting. Det är ju helt otroligt.
Och du verkar ju verkligen läsa allt det där.
En del läser jag, men jag skiljer på liksom jobbmässigt och sen att jag är då otroligt intresserad av Leeds United som jag följer, men det är ju mer, det är inte yrkesmässigt utan det är mer att jag håller på dem, eller jag läser rätt mycket om Landskrona Boys som jag också håller på. Men sen är det klart att man tar del av mycket för att det görs jävligt mycket bra journalistik, mycket utomlands.
När jag läser dina krönikor på Fotbollskanalen så är det ju, då har du liksom en liten en liksom spalt efter med olika tips liksom. Och det är ju, alltså bara göra den där skulle ta mig 2 veckor liksom.
Ja, den tar ju en tid att göra men den tar inte 2 veckor. Nej, men det är ju också så att jag är liksom, det är ju det här som att jobbet aldrig slutar liksom, att man hela tiden är aktiv. Jag använder ju Twitter mycket till det, att man hittar artiklar och så sparar jag den. Den var ju skitbra, den sparar jag. Och att jag försöker liksom komma med såna, ja, men roliga tips eller spaningar eller att jag kanske har någon kritik kring något eller så. Jag tycker det är väldigt roligt.
Det låter ju som att du borde rimligen ha väldigt mycket stress i ditt liv.
Det har jag. Jag har fruktansvärt mycket stress i livet. Och det är ju inte bra om man inte från en återhämtning. Och jag är dålig på återhämtning förutom på sommaren. Då brukar jag jacka ut ett antal veckor när jag är på Österlen där jag hyr något ställe. Men annars är jag dålig på återhämtning, absolut.
Men vad gör den där stressen med dig då? Sover du dåligt?
Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Men den gör ju att jag sover dåligt och att jag kanske man har inte alltid, eller jag har inte alltid det tålamodet som jag hade behövt ha. Det har jag i och för sig aldrig haft, men det är sämre tålamod idag än vad jag hade förr. Mm. Så att jag lättare blir lite irriterad helt enkelt.
Har du verktyg för att hantera stressen?
Nej, det kan jag inte säga. Jag försöker träna och så och liksom hålla igång. Men jag lurar mig alltid själv med att runt hörnet så kommer det bli lugnare. Mm. Det har hittills funkat, men det har inte blivit lugnare.
Men var tränar du och hur tränar du?
Nu tränar jag hos faktiskt en personlig tränare för att ska piska mig lite. Och det är på Holländargatan. Så okay. Att, går jag och blir piskad ett par gånger i veckan eller någon gång i veckan beroende på när jag kan. Sen när man reser så tränar jag alltid för att men det känner jag att det är viktigt.
Jag läste ju Emil Perssons fina intervju med dig i Café och där berättar du ju liksom som du även gjorde i Fördomspodden att det har varit väldigt mycket terapi.
Ja, precis. Eller mycket, men jag har gått i terapi. Ja, det är inget jag liksom i många år hos olika. Jag har testat olika för att försöka bryta igenom. Men jag har som sagt inte hittat det här brutna benet än på en röntgenplåt.
Men vad är det du liksom... För att jag antar att när du då söker upp en ny terapeut, då finns det väl en problemställning hos dig själv?
Ja, nej, men problemställningen är ju att jag... Ja, men ibland är lite ångest. Jag har lite ångest på nattetid. När jag vaknar av stressen så har jag ångest. Vad fan håller jag på med? Och... Nu borde jag göra det här eller så. Och då undrar jag liksom, var kommer det ifrån? För så har det inte alltid varit i mitt liv att jag har vaknat mitt i natten av ångest.
Okej, okay, men det gör du nu?
Ja, det gör jag nu i perioder. Mm. Just nu är jag, nu har jag ju mycket att göra så att då blir det extra mycket så. Mm. Men absolut, ja, men sen blev jag nyfiken. Vad är det för mekanismer kring... dels ens uppväxt, hur mycket är uppväxt, hur mycket är genetik, hur mycket är miljö och så. Så drivs jag av ju någon fåfäng förhoppning att man just ska hitta det här, ja, men den heliga graalen på något sätt. Det var därför jag blev som jag blev.
Men stannade du upp någon gång och kände så här, fan helvete, den där sändningen gjorde jag bra, eller den här intervjun
blev
bra?
Nej, väldigt sällan. Någon gång då och då kan jag liksom stanna upp, men rätt sällan. Jag dels är det ju ett bra perspektiv att ha att man är otroligt privilegierad och att man har haft en otrolig jädra tur som A är född i Sverige, kanske B att jag föddes i Lund med de olika. Alltså liksom, så att det måste man ju ha med sig liksom att man att det är så oerhört mycket tur och tillfälligheter i att man har varit det. Sen kan man inte bara sitta och liksom tacka gudarna för det, för att då händer det ju ingenting. Och jag har ju någon slags... det måste hända någonting, känner jag. Jag blir rastlös om det inte händer någonting. Sen vad det beror på. Men jag har svårt att känna att... det är klart att vissa stunder... Jag kan vara glad liksom att det sitter en fotbollskanalen flagga utanför TV4-huset. Att det är faktiskt något jag har varit delaktig i att driva fram. Och att det faktiskt är någonting. Att det är liksom 600 000 varje vecka som går in där. Det kan jag känna ibland. Liksom att wow, fan vad kul att jag gjorde det.
För ofta så är det ju det. Att du får fram grejer som ingen annan har fått fram och så.
Nej, men ja. Sen går man... Då kanske i stunden njuter man kanske lite och sen så går man vidare. Det finns ju någonting... det finns något flyktigt i det där också. Det går sånt snabbt vidare till nästa. Liksom. Ingenting hänger ju kvar på något sätt. Och det är ju... Det är ju på gott och ont på något sätt. Men det onda av det är ju att man inte kan riktigt njuta av någonting.
Är det därför du har börjat skriva böcker?
Ja, kanske lite för att det är mer beständigt. Men det var också för att testa någonting nytt. Det var ju, med tanke på min att liksom inte skriva har varit min grej, och jag hade svårt att slutföra, eller jag slutförde aldrig min uppsats vare sig i statskunskap eller i nationalekonomi, för jag kunde liksom inte, jag kunde inte få till helheten. Så därför har aldrig jag tänkt en bok, men så fick jag en förfrågan liksom och blev bearbetad under 1,5 år. Sen så bara sa han som var förläggare, skriv nu för fan, vi ger ut innan EM. Och då skrev jag liksom en bok på 2 månader. Ja, men så gick det rätt bra och var rätt kul att komma in i en annan värld. Det känns som att hade jag tagit ledigt 3 år för att skriva min livsroman och sen skulle åka ut med den, då hade det varit jobbigt. Nu kändes det mer som att jag hade kvar mitt vanliga jobb, men jag gjorde någonting. Jag gästspelade i en annan värld och det var jävligt kul.
Har du en roman i dig?
Nej. Utan jag har ju löst det genom att jag skriver mer som liksom separata kapitel och mer journalistiskt. Det är ju inte så att kapitlen följer efter varandra. Men det har ju varit jävligt kul om man har kommit ut och träffat nya. Men det är ju så fruktansvärt jobbigt att skriva det. Så att, ja, vi får se. Det är en till som ska, sen, jag brukar säga efter varje bok, aldrig mer. Så att vi får se.
Just det.
Mm. Fåfängan lurar en, du vet hur det är. Fåfängan är där och på något sätt drar in en.
Alltså, du har ju beskrivits ofta som den hårdaste arbetande och mest kritiskt granskande fotbollsjournalisten i Sverige. Tycker du att det finns någon sanning i den bilden?
Att jag jobbar hårt och mycket är väl sant.
Ja, men jobbar du hårdare än alla andra?
Nej, det gör jag väl kanske inte. Ja, det är så oerhört svårt att bedöma, och det blir liksom, jag tycker det är svårt att, jag jobbar hårt.
Mm.
Jag jobbar lite mer för kanske ibland, för att ja, men det går den där extra metern, för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan.
Finns det någon tillväxt i, liksom, finns det en yngre Olof Lund så att säga?
Det utgår från att det finns många. Sen tror jag, alltså, jag tror kanske inte folk drömmer så mycket om mitt jobb som kanske om, ja, men jag pratar om Erik Niva, eftersom han är mer, ja, men historieberättaren och som åker ut på Champions League, Premier League och liknande. Och liksom, ja, men det finns ju en stor lockelse av den här, att fotbollen är väldigt stark, och jag är övertygad om att det kommer unga som håller på själva nu med poddar eller med bloggar eller på olika sätt vill skildra fotbollen. Så att om det sen finns liksom journalister som är sugna på och ställa de frågorna, jag vet inte. Jag vet inte ens om det är efterfrågat. Liksom. Nej, jag tror ju fortfarande på det, men jag vet inte om det är efterfrågat.
Du verkar känna dig ensam.
Ja, inte helt ensam, men vi, liksom, den typen av journalistik är ju lite på utdöende. Det är klart att det finns Uppdrag granskning och SVT, och det finns DN, och det finns några liksom exempel där de inte jobbar så mycket kanske med sport, men jobbar i stort med granskande journalistik, eller att den här klassiska att man på något sätt ställer folk till svars. Men annars är det ju på väg att plana ut, därför att folk, journalister hinner inte idag. De måste producera så mycket och de hinner inte gräva i det på samma sätt, och vi ser hur lokaltidningarna skär ner och så att det är klart att jag är orolig. Jag tror framförallt det är ett demokratiskt dilemma att någon ska gå ner och fråga kommunalrådet varför han bestämmer så här och kolla hans kvitton och liknande.
Hur långt har det tricklat ner med så här PR-agenter? Har man det i typ Superettan numera till och med? Eller?
Nej, det har man ju inte så på det sättet. Och, men mer att det är svårt att komma åt. Det var Johanna Frändén, Aftonbladet och SVT. Så hon skrev en intressant krönika i veckan om att liksom, ja, men damfotbollen är ju på frammarsch, men att det är så svårt för oss journalister att nå fram till spelarna för att göra intervjuer. Mm. För att de är liksom skyddade av klubbar i utlandet, av agenter och liknande. Och hon har ju en poäng i det, liksom, att de hade haft en möjlighet att skynda på den här utvecklingen ännu mer, tycker åtminstone vi som journalister. Men det är kanske vi som är gammaldags, som kan kommunicera med sina supportrar via sociala medier eller på annat sätt.
Ja, men du har ju också skrev väldigt nyligen en krönika om hockeylöner, där det visade sig då att män tjänar 22 gånger mer än kvinnor i samma, liksom, på samma position så att säga. Går den här utvecklingen för långsamt, tycker du?
Frågar man spelarna så tycker de att det går för långsamt. Jag tror att alltså det viktigaste man kan göra är ju inte att skrika om det här, utan det är i så fall gå på matcherna i Allsvenskan för damer eller hockeyligan för damer. För att kommer det publik så kommer det komma intäkter och då kommer lönerna rassla på. Ja, för mig är det liksom två saker. Jag tycker att det är viktigt att förbunden står upp för att fotbollsförbundet ger lika mycket till Caroline Seger som till Andreas Granqvist, och på samma sätt en del förbund gör så, handboll, basket, innebandy. Men fotboll gör inte så till exempel. Mm. Och det tycker jag är viktigt, för de har råd att signalera att vi står för det här. Men däremot kan man inte kräva det av Hammarby till exempel, att Hammarby ska betala lika mycket till Paulinho som till den bästa spelaren i damlaget. För att det är andra mekanismer som styr det. Och vill folk att man ska tjäna lika mycket på damsidan, ja, då måste man gå på matcher. Och sen är det ju också så att jag menar, en spelare en spelare i Örebro tjänar mycket mindre än i Malmö FF i herrallsvenskan. Ska vi då ha lika löner där? Alltså var Sara Sjöström tjänar mycket mer än de manliga simmarna, samma med Charlotte Kall. Alltså det är ju väldigt svårt att så är det ju när man är på en marknad.
Känner du att du har dragit ditt strå till stacken när det gäller feminismen i sportjournalistiken och så?
Men jag har alltid belyst det och har alltid tyckt det var kul. Jag gjorde mitt första mästerskap som sportjournalist 1997, och det var EM för damer som säger Norge delade. Jag tyckte det var skitkul och har gjort många mästerskap för damer och gjort även för herrar, så att jag har alltid tyckt det var kul. Jag har alltid försökt skildra det på ett bra sätt. Jag har alltid drivits av det. Jag tycker ofta de var för fega när jag var där och ville veta löner och liknande för att sätta press på förbundet. Så att, ja, nej, men det får man väl säga att om jag har varit tydlig med vad jag står där och vad jag driver.
Samtidigt så har jag en känsla av att om jag skulle granska de här, just den här, vad kallar du det för? Den här bonusgrejen till din blogg?
Ja, faktaruta, eller liksom helgens och veckans, helgens måste och veckans,
ja, precis,
olika grejer.
I den så antar jag att det är mer herrmatcher än dom dito.
Absolut är det så. Mm. Och jag menar, det är ju en vanlig invändning liksom att jag inte intervjuar lika många i min podcast.
Jag såg också att du fick kritik för att du hade för få tjejer på din turné nu.
Precis, jag hade inga just då, men nu har jag flera stycken, eller tre stycken. Men, och det, ja, nej, visst, men det beror ju på att många som jag har frågat har tackat nej. Jag kan ju inte tvinga upp dem på scen. Och det var just därför jag tyckte det var så bra att Johanna Frändén skrev det, för att jag har känt precis likadant, att det är svårt att få dem att ställa upp. Och ja, det blir konstigt när man blir anklagad för att vi inte ger uppmärksamhet och sen så har man svårt att få prata med dem. Mm.
Tycker du att det är sexigt med intellektuella fotbollsspelare?
Ja, men det är ju sexigt vet fan, men jag gillar ju intellektuella fotbollsspelare. Det blir ju någonting som sticker av.
Ja, vad har vi för stjärnor där?
Som är lite mer intellektuella helt enkelt.
Ja, just det.
Nej, men ett exempel som, nu vet jag inte om han spelar vidare, men som, ja, men Filip Haglund som har spelat, han var i proffs i Holland och sen i Göteborg och Hammarby och Sirius nu senast, som även startat en startup som heter Gimmi. Jag var och träffade en gammal fotbollsspelare som heter Peter Andersson som också som spelar i Hammarby, var i Holland också och lite i landslaget, som också en sån reflekterande spelare. Jag är inte säker på att det alltid lämnas utrymme för dem. Henrik Rydström är ju en annan.
Han var med tidigt i värvet.
Precis. Han var väl, så att det är lustiga med de som är lite mer intellektuella, att de på något sätt snabbt sticker ut. Rasmus Elm är också en sån som, ja, men, som hade lite annat helt enkelt.
Är det läge att droppa Kim Källström?
Ja, Kim är också där fransk, många år i Frankrike. Under flyktingkrisen när landslaget skänkte pengar till liksom det, då klarade ju inte riktigt förbundskapten Erik Hamrén att svara på frågor i det, men där Kim Källström var väldigt rak och tydlig och enkel på något sätt i att hur han framlade. Albin Ekdal är väl en annan som ju tagit ställning, har varit mycket uppmärksam att återigen, för han fick ju pris på QX-galan. Nej, men det är att han tog ställning för liksom att alla ska få spela fotboll, det låter som en självklarhet, men det är ju ändå så att det är som Albin själv säger, att han, så vitt han vet, så har han aldrig spelat fotboll med någon som är homosexuell, men ja, att man kanske inte vågar berätta eller vågar kliva fram, och där är, han är ju en sån som, så det finns ju några stycken. Jonas Olsson är en annan som i och för sig har lagt av nu.
På andra sidan spektrumet från intellektuella fotbollsspelare, du vet vilka landslagsspelare som skickade dickpics till Gunilla Axén?
Ja, jag vet en i varje fall helt säkert. Jag har inte lagt jättemycket kraft i att ta reda på. Jag vet en och jag tror jag vet en annan.
Okej. Alltså, finns det, sitter du på massa information, alltså dirt på spelare som du inte har delat med dig om?
Alltså det är klart att man vet en del saker, och då är det ju ändå så att vi i Sverige skriver ju inte om privat, alltså den typen av grejer kring privatlivet, åtminstone inte i den utsträckning man gör i England till exempel, där det ju finns en, som jag tycker, en hemsk tradition av kiss and tell, där man ju betalar ofta folk för att berätta saker och läcka saker. Så att, men det är klart, lite sådana historier känner man ju till och liksom, men det är ju inget vi skriver om.
Nej, varför inte?
Ja, men därför att vi hela tiden i Sverige har en pressetik som säger att man liksom ska respektera privatlivets helg. Vi skriver ju inte det. Jag är helt säker på, nu är det ju offentligt så då kan man ju ta det liksom Gudrun Schyman och hennes alkoholism. Jag är helt säker på att politiska journalister kände till det innan det, den händelsen på bion och som ledde liksom till. Men att man inte skrev det, och ja, varför gör man inte det? Ja, man kanske inte gör det intrånget. Jag kan själv tycka att det är fascinerande liksom, vi skrev varenda detalj om Sven-Göran Eriksson för att det hade skrivits om i engelska tidningar. Men om Sven-Göran Eriksson hade gjort samma sak i Sverige och inte i England, så hade vi inte skrivit en rad fastän vi hade vetat om det.
Okay. Mm.
Det är ju liksom en lite konstig dubbelblad.
Det var någon otrohetsaffär.
Ja, precis. Mm. Ja, eller, ja, jo, han var ju tillsammans med Nancy då. Jo, det var ju lite otrohet, men det var ju också att han var ju singel och hade, ja, men han levde livet helt enkelt. Och som han själv konstaterade när jag träffade honom i höstas, jag gjorde en poddintervju igen med honom, han fick ett pris på fotbollsskalan, så sa han liksom att ja, men det är fascinerande, jag har levt likadant hela mitt liv i alla länder, men det enda land det har blivit problem i var när jag bodde i England, för där skrev man om det. Och då tog vi, och jag undantar inte mig själv, vi i Sverige tog det som ett carte blanche att skriva om det även i Sverige. Och det gjorde ju även, jag menar, DN gjorde flera sidor om när hon, sekreteraren från FA, var och besökte honom på hans gård i Värmland. Även för man gjorde det mer som att vi beskriver vad engelsk press skriver, så att man gjorde det lite fint. Men vi skulle ju aldrig skriva samma om en svensk idrottsledare.
Den här bilden av att man har kanske en, många spelare som har en annan telefon som ligger i bussen för att man ska kunna ringa sina älskarinnor när man spelar match borta och sånt där. Det har du koll på?
Inte jättebra, men lite koll har man ju. Men jag tror att jag var ju lite äldre när jag började som journalist. Jag tror att det var enklare. Många journalister är väl nästan i samma ålder som spelare, att det blir kanske lättare att man etablerar de relationerna. Men det är klart att jag känner till några sådana händelser där just folk har haft dubbla telefoner och absolut.
Hör du, din podcast, den är ju, vad är du uppe i, 252-ish avsnitt?
Ja, alltså. Något sånt.
Mm. Har du kul med den?
Ja, men jag tycker att det är ju press också, som du säkert kan känna igen när man ska hitta en gäst eller liksom man får en avbokning eller så. Då kan man ju bli pressad. Men jag tycker att samtidigt är en otrolig lyx att få sitta ner och lära känna någon. För ofta, för jag lyssnade på när Emil Persson intervjuade dig i din jubileumspodd. Men just det här att du sa att ja, men det är en av 100 som du inte blir intresserad av. För att det är ju oftast, eller nästan alltid, intressant att det är att sätta sig in i någon och sen få tid att sitta och prata med någon. Nej, jag tycker det är otroligt värdefullt.
Ja,
och ger liksom mycket, ger mig mycket, och jag har nästan aldrig fått så mycket positivt som kring podden. Att folk gillar podden och att de känner att de får en fördjupad bild.
Hur länge känner du att du kan fortsätta jobba så mycket med fotboll?
Ja, det är ju en bra fråga. Jag har inte ställt mig den så. Fortfarande tycker jag mycket är kul. Men det är ju när det blir svårjobbat. Nej, men när man hamnar i konflikt, när liksom förbundet vill ha bort mig, eller när man handlar, då kan jag ibland känna att ja, men är det värt det här? Att jag kan tycka att det är liksom lite jobbigt. Helt enkelt.
Men ska du jobba mer in i folkpensionen, tror du?
Ja, nu tänker jag ju inte så långt fram som till folkpensionen. Nu har de ju dessutom skjutit fram den, så jag har väl en 15 år till att gå i pension. Ja, men det hade ju varit kul om jag jobbade på något sätt med det. Men jag är osäker på om jag klarar av att hålla mig kvar i 15 år.
Har du fått anbud från andra liksom branscher?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Vad ska du ha för att gå till SVT?
Ja, det skulle aldrig vara aktuellt. De skulle aldrig ta mig. Så att, men,
varför inte det?
Men jag passar inte riktigt in i public service.
Varför inte det?
Nej, därför att jag kanske kan... Jag kan sticka på olika grejer. Jag tror bara inte att... Jag tror inte jag passar in där. Jag har fått lite förfrågningar från andra, men inte just från SVT. Och, ja, jag tycker fortfarande att det är kul att vara på TV4 för att de har nyhetsverksamhet. Jag drivs ju av det. Det är ju ett par av de andra kanalerna som inte har det. Och att gå tillbaka till en tidning har jag inte heller. Jag tycker att jag har hela spektrat. Ibland kan jag vara sugen på att jag antingen skulle... flytta någonstans och bevaka bara ett lag eller en spelare, alltså typ om Zlatan var i Paris, att vara där i flera år. Det hade, ibland kan jag vara lockad av den tanken att bara ägna mig åt en sak, liksom vara någon slags, det amerikanska som kallas beat reporter, att man typ följer New York Yankees varenda träning, varenda match. Det kan jag vara lockad över.
Men tänk ifall SVT Göteborg ringer och säger, du, fan, Uppdrag granskning, det går så jävla bra nu, vi ska göra UG Sport, vi vill att du ska fronta.
Ja, hade de ringt så hade jag ju definitivt funderat på det.
Men har du någon tanke om vad du, liksom, när du lägger datorn på hyllan eller vad man säger nu för tiden? Vad vill du göra?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det har jag inte. Jag liksom drivs ju av att jag fortfarande tycker att mycket av det jag gör är kul. Också plikten ligger i. Räkningarna ska betalas i tid och så. Den kombinationen har jag drivits av. Men ibland, jag kan också vara lite sugen på att ge mig ut på någon slags, ja, men om man gjorde något entreprenörsmässigt, att ja, men typ startade något eget, att ja, men jag bara levererade mina sportgrejer fast i någon låst form, podd eller något liknande. Ja, att det skulle vara en spännande resa. Men jag är liksom inte där. Jag tycker fortfarande att det är kul på TV4.
Du är snart aktuell med din tredje bok. Handlar det om landslaget?
Ja, landslaget enligt Lund ska den heta. Och kommer ut i början av maj är tanken. Och jag sitter och slipar på det sista nu. Jag gillar att jobba. Ja, men i och med att det är journalistik och aktuellt och så vill man jobba tajt inpå helt enkelt.
Mm. Och det kommer lagom inför EM.
Ja, det är ju det som är tanken. Liksom, att jag släppte ju en mer bred bok om fotboll inför EM 2016 och sen inför Allsvenskan 2018, en om, som handlade om Allsvenskan, och nu en om landslaget. Egentligen de 20 år som jag har varit reporter av och till i landslaget.
Du som är inne i branschen, finns det några krafter som verkar för att fotbollförbundet ska döpa om sig så att grammatiken stämmer, så att de heter fotbollsförbundet?
Nej, det finns inga krafter alls.
Nej.
Det var väl uppe där 1904 när det bildades. För då, en av dem som gick ihop hette ju Bollspelsförbundet. Det var ju två förbund som gick ihop och bildade ett fotbollförbundet. Okay. Det finns någon förklaring i varför, men jag har inte den i huvudet.
Du, är det slut på tv-versionen av din podd?
Ja, det tror jag i varje fall. Därför att man märkte att var folk lyssnade liksom mer på podden snarare än att de tittade på på tv-delen, och nu den budgeten har istället gått till att jag ska göra 6 kort, mindre journalistiska program inför EM i sommar.
Varför gör du turnén då?
Fåfänga. Nej, för att jag tyckte det var kul att testa på. Jag har ju gjort i Almedalen rätt många, 3 eller 4 år gjorde jag ihop med TV4, och sen gjorde jag på Way Out West nu också ihop med TV4. Det är ju någonting kul att komma ut live. Sen var det ju jobbigare än jag trodde att liksom lösa gäster och så. Och ja, men sen är det ju spännande att komma ut och möta en publik, och man kan ta in publiken kanske på några frågor, och men det blir ju ett annat samtal än när man sitter så här i en mer studiomiljö. Och ja, men det, jag tycker att det ska bli spännande. Det handlar ju om hela tiden också att utmana sig själv, att göra nya saker för att vara på tå, helt enkelt. Mm. Lite klyschigt, men det är också faktiskt lite sant att om man bara gör exakt samma sak hela tiden så blir det ju lite tråkigt. Men om man skruvar lite, man behöver inte byta bransch helt, men man kan skruva lite så att man utmanar sig själv lite. Det tycker jag är kul.
Du vet att det är ditt fel att det sprack det här med att vi inte skulle nämna Zlatan. Du gjorde det för 5 minuter sedan. Jag glömde säga det då. Men du sa att om du fick i uppdrag att bara följa Zlatan under tiden i Paris Saint-Germain.
Nej, det var dåligt om det. Nej. Men det var ju samtidigt var det ju så att det var en intervju där jag inte fick frågan. Nu tog jag upp det själv.
Mm. Exakt. Men när vi ändå är inne på det, vilka så här, jag är ju inte så duktig på fotboll, men om du skulle tipsa mig om någon fotbollsspelare som jag borde intervjua, har du något tips?
Albin Ekdal är ju en som jag tycker att hade varit intressant.
Just det.
Det måste jag ändå säga. Jag är ju också, jag tycker att Alexander Isak har gjort en jävligt spännande resa. Liksom,
ja, han är ju basken, eller hur?
Ja, precis. Som slog igenom som superung, köptes dyrast någonsin och inte så mycket speltid. Nu bytt till basken, gjort det bra. Ja, och även en annan spelare som har kommit fram i landslaget nu på senare tid, Robin Quaison, är ju också liksom intressant med... Ja, men sin bakgrund som i AIK och kommer liksom från orten och ja, gör det jävligt bra i både landslaget och tyska Mainz. Och, ja, det finns ju några stycken som hade varit kul att prata med.
Vi var ju lite inne på det, men jag ser det lite som en standardfråga, så jag ställer den ändå. Vad vet du om din framtid?
Nu vet jag att jag ska... få ihop poddturnén, få ihop boken, jobba med EM i sommar och allt inför det. Och sen måndagen den 13 juli så landar jag förhoppningsvis i Köpenhamn och ska nog i och för sig till Gothia Cup någon dag. Men samtidigt då börjar någon slags semester och vara ledig 5-6 veckor. Efter det vet jag egentligen inte så mycket.
Nej. Men det kanske blir någon golfrunda där på Österlen?
Det blir definitivt några golfrunder. Det blir definitivt att bara gå och skrota och inte göra så mycket. Så att det ska bli jävligt skönt. Men, och sen ja, får man se vad som händer till hösten.
Vill du rekommendera något?
Ja, men jag kan. Det som ger mig mycket är att jag har tagit en prenumeration på New York Times. Och egentligen inte så mycket för deras nyheter, utan det är mer för deras feature-verksamhet. Ja, men de har otroligt intressanta om ja, men lite motsvarigheten till DNs insidan, lite sådana mjukare ämnen som är jävligt mycket bra journalistik.
Har du haft det bra hos mig?
Jag har haft det mycket bra hos dig.
Du känner dig ångestfri?
Ja, rätt så ångestfri. Det får jag väl ändå säga just här och nu. Men den lurar runt hörnet. Det gör den väl för alla.
Du, stort tack för att du kom hit.
Stort tack för att jag fick komma hit.
Olof Lund, och lyssnar du direkt när avsnittet släpps så missade du precis första gigget på Olof Lunds turné. Men han kör vidare i Uppsala, Lund, Norrköping, Stockholm med flera städer. Så sök på internet och du ska finna. Och apropå poddar på turné så var Värvet runt premiären i Stockholm helt ljuvlig. Men var inte ledsen om du inte var där. Vi kommer till Gävle och Göteborg den här veckan och sen vidare med fyra kvällar i Skåne. Du hittar biljetter och info på värvetrunt.se. Och podden görs av mig, Kristoffer Triumf, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Nästa vecka är vi tillbaka med ett efterlängtat avsnitt.
En dag så frågade han, ja, vi ska se till Tellberg, ska spela i Göteborg, vill du följa med? Och det var liksom, det var då det började.
Ja, nu är det clear upp det där. Hoppas vi hörs då, om inte förr. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.